Vi ska prata om helande. Och helande är ett sånt där ämne som vi rör vid ibland. Pastorn säger det ibland i predikan att Gud kan ju hela. Och så får man söka sig till förbönan. Men att få tala om helande en hel gudstjänst, det känns som att vi inte gör så ofta. Det ska vi göra idag. Så ska vi både tala om det och så ska vi praktisera bön för helande också mot slutet av gudstjänsten. Lukas berättar om när Jesus kallar och sänder ut sina lärjungar i uppdraget. Och då säger Jesus så här i, eller det står så här i Lukas 9, vers 1 och 2. Jesus kallade samman de 12 och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka. När Jesus inleder sin tjänst och när han ställer sig upp i Nasarets synagoga i sin hemstad, så läser han profeten Jesaja. Och han läser de här orden: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det här läser Jesus stående i sin barndoms synagoga. Och det här är ett kraftfullt profetiskt ord om den kommande tiden när Messias ska komma och när Guds rike ska komma på ett tydligt och synligt sätt. Och ni vet att Jesus vid det tillfället sen säger: det här har gått till uppfyllelse idag inför era ögon, och så sätter han sig ner. Och då blir det liv i Nasarets synagoga och massa saker som man tycker om det. De följande 3 åren så vandrar Jesus runt. Ni kan historien precis som jag. Ni vet att Jesus lever, man tror ungefär då, till år 33 ungefär. När han korsfästs, han dör och sen uppstår han. Och sen så tas han upp till fadern igen i hans rike. Och de där 3 åren när Jesus är offentlig, så både förkunnar och berättar Jesus, ni vet, både liknelser, predikningar, budskap som människor behöver höra för att förstå att Gud älskar, vill förlåta, att Gud ser till människans bästa. Men han inte bara pratar om det, han förkunnar inte bara, även om det i själva ordet ligger liv och kraft, utan han demonstrerar också samma budskap. Så det här glädjens budskap som går ut till de fattiga, det här ordet som kommer med kraft, helar också de sjuka. Till och med uppväcker Jesus döda. Lazarus är en. Den kvinna också, en änka som får sin son uppväckt. Och det här är tydligt att den nya tiden, den tid när Gud ska komma med kraft, när Guds rike ska bli synligt, den tiden har börjat i och med Jesus. I och med att han kom och gjorde de här sakerna. Varför gjorde Jesus de här sakerna? Ja, det första vi måste kunna konstatera, det är att Jesus gör det därför att han älskar och känner medlidande med folket. Ni vet den där händelsen när Jesus blir störd, skulle åka iväg med lärjungarna och vila lite grann. Så kommer de till en plats och det är fullt av folk som kommer dit. Därför att de har sett att Jesus är på väg. Och då står det, fast Jesus, ni vet hur det är när vi är inställda på att vi ska vila. Fast Jesus är inställd på det, nu ska han undervisa, ta tid med lärjungarna, vara med dem, den här lilla gruppen. Och så kommer det fullt av folk och hur mycket behov som helst. Och så står det ändå att Jesus fylldes av medlidande med dem. För de var illa medfarna som får utan herde. Det medlidandet driver Jesus i hans helande tjänst. Det medlidandet är ett uttryck för Guds kärlek till dig och mig. Till folket, till var och en som bär på sjukdom, lidande, bekymmer och annat i våra liv som vi gärna skulle slippa. Det medlidandet driver Jesus. Det andra är att Jesus kom just för att gestalta och visa på Guds rikets ankomst. Guds rike är inte bara en benämning som vi använder som låter lite snyggt och vackert. Utan det är Guds herravälde som det handlar om. Alltså där Jesus blir konung. Där Jesus får regera i en människas liv eller i ett sammanhang. Där blir Guds rike synligt. Och när Guds ord går ut så är det kraft i det ordet. Och när det ordet tas emot i människors liv så blir Guds rike synligt. När Guds ord går ut med kraft så blir Guds rike synligt för våra ögon. En försmak av det som en dag fullt ut ska bli synligt för alla. En dag kommer det inte att finnas någon sjukdom, nöd, död eller orättvisa eller ondska i den här världen. Uppenbarelseboken säger, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. Jag läste Uppenbarelseboken kapitel 21. Alltså, en dag är det så att när Jesus kommer tillbaka kommer Guds herravälde att ta över allting. Då finns det inga galna herravälden längre kvar. Utan då råder Guds frid, Guds glädje, Guds kärlek och Guds kraft kommer att vara utgjuten och tillgänglig för allt och alla i övermåttan. Alltså kommer det inte få plats med död, med våld, med ondska, med hat, med sjukdom eller något sånt. Exakt hur den tillvaron är, det vet ingen riktigt av oss. Vi anar det genom Johannes beskrivningar. Vi kan inte helt förstå det och greppa det. Och det vi förstår, det är att när du och jag följer Jesus Kristus i den här världen, när vi tar emot ordet om Jesus, så får vi en försmak av det liv som en dag kommer att fullt utblomma. Så det är därför vi vågar be för varandra. Det är därför jag vågar att be med dig och du vågar att be med mig. Därför att vi vet att det inte är jag eller du, utan det är den Jesus som har kommit och brutit in med sitt rike i den här världen. Det är han som kommer med sin kärlek, med sin kraft över en människa när du och jag ber. Och det fantastiska är ju att han vill att du och jag ska be. Han vill samverka med dig och mig. Mina klumpiga böner. Dina fantastiskt vackra böner. Han vill använda, oavsett om det är vackert eller inte, så vill han samverka med dig och mig. Oavsett vad du tycker eller jag tycker om min egen kvalifikation för det här. Därför att Jesus är den han är. Och det är det här som är det kristna budskapet och evangeliet. Det är av nåd. Det är av Guds kärlek. Det är hans barmhärtighet som gör att jag får med. Tänk att det är en Gud som bryr sig så om och dig och mig med sånt medlidande och sånt kärlek så att han vill till och med inte bara hjälpa oss utan samverka med oss. Han vill att vi ska be. Inte bara ta emot utan också faktiskt vara med och be. Och då säger han, då ska jag svara på bön. Jag ska göra som ni ber. Jag ska finnas där när du vågar be i Jesu namn. Då ska jag göra det du ber om. De första kristna, de gjorde ju precis det här. Vi läser ju om det i apostlagärningarna och vi förundras ju varje gång. Även om vi har en tendens att bli lite vana det vi läser i Guds ord. Och vi tycker att det där har vi hört så många gånger. Men vi ser det ju inte riktigt nu. Men det står ju där. Ja, men låt oss påminnas lite vad det står igen. Apostlagärningarna 2, vers 42-47. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Här ser vi just den här demonstrationen av Guds rike. När Guds ord landar och vi tar emot det, så måste det på något sätt ta sig uttryck. Det är liksom Guds kraft och Guds ord är skapande. Så när vi tar emot, när den första församlingen, de första kristna tog emot evangelium om Jesus Kristus, lät sig döpas, blev en del av den kristna församlingen och gemenskapen, då började Guds ande operera och låta det här ta sig uttryck. Man till och med sålde egendom. Hade det gemensamt det de ägde, de pengar och annat som kom in, och delade ut till dem som behövde i gemenskapen. Jag är inte säker på att det är så vi måste leva idag. Men då var det ett uttryck för hur Guds ande verkade. Så till den grad att man ansåg att det jag äger är ju inte bara mitt, utan det är faktiskt en del av det Gud har gett. Och därför är jag beredd att dela ut av det. Därför är jag beredd att ge till mina syskon av det som Gud har gett mig. Och jag tror, precis som Bibeln också säger, att vi är kallade till samma sätt att leva, samma tjänst som Jesus och den första församlingen uttryckte. När vi ber Fader vår, då har säkert du, precis som jag, tänkt på att vi ber ganska kraftfulla saker i den bönen. Om vi bara rabblar den så är det en sak, då är det inte så mycket, då är det bara en vilken bön som helst. Men om vi tänker till lite på vad vi ber, så ber vi bland annat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Så vi ber att Gud, låt det rike som har brutit in i med Jesus, med evangeliet, låt det komma nu här i vår värld. Och låt den vilja som sker i himmelen, eftersom där är det bara din vilja, Gud. Där är det bara det som är fullkomligt och rätt och riktigt, det som är du, Herre. Låt den viljan få liksom ske också här på vår jord. Det är vad vi ber om. Det är en helt fantastisk bön som förändrar vårt sätt att se på livet. Om vi tar den på fullt allvar, mina vänner, så förändrar den hur du och jag ser på verkligheten. Därför att då vet vi att den Gud som sände Jesus Kristus är redo att komma in med sin vilja här och nu. Ja, tänker du, precis som jag också tänker det. Men kan vi verkligen förvänta oss att Guds vilja ska ske, Guds rike gestaltas fullkomligt och perfekt i vår tid? Hur skulle ni svara på den frågan? Nej, det gör det ju inte i vår tid. Men den dagen när Jesus kommer, så får vi det fullt ut. Och tills dess så får vi smaka av Guds rike och hans vilja. Och varje gång vi ber om det, så är Gud intresserad av att svara på den bönen. Så när vi lyder, när vi ber, när vi sätter vår tillit till honom, när vi låter hans vilja ta plats, då säger han att han vill komma med sin vilja på jorden så som i himmelen. Då säger han att han också vill röra vid oss, vid dig och mig och våra behov. Och det bör märkas att Guds rike har brutit in. Ibland när man talar om det här, då ritar man en liten bild, och så ritar man att När korset och Jesus kom så bröt liksom Guds rike in i vår värld. Men sen den dagen så är det liksom två parallella liksom verkligheter som löper med varandra. Så det här med parallella universum, det vet vi redan, vi kristna. Det har vi redan koll på. Därför att Guds rike är här. Och ännu inte, brukar vi säga. Varför det? Jo, därför att det är precis det vi pratar om nu. Det är en spänning mellan att jag vet att om du kommer till mig och säger jag har jätteont i min höft, vill du be för mig? Så ber jag i Jesu namn och ber att Jesus ska hela dig. Och du kanske blir helad ögonblickligen och då har Guds kraft brutit in. Och Guds vilja sker där och då. Eller så är det så att nej, det sker inte på en gång. Vi får inte alltid smaka exakt det som vi vill precis när vi ber. Det här sker inte alltid precis som vi ber. Och du och jag får uppleva många prövningar i våra liv. Och vi har inte helt svaret på varför det är så. Men det vi vet är, vi lever här och nu, och den här världen, står det också i Bibeln, är i den ondes våld. Den här världen är inte fullkomlig på något sätt. Och vi vet att Guds vilja sker först fullt ut den dag Jesus kommer tillbaka. Då kommer Guds vilja att ske fullt ut. Så därför lever vi med den här spänningen. Ja, redan nu, absolut, det tror vi på. Men ännu inte fullt ut. Det är en spänning som du och jag måste kunna leva med. Och det handlar inte om att ja, men då ber vi inte alltid då. Nej, vi behöver snarare be kanske oftare. Vi kanske alltid skulle be för varandras sjukdomar, plågor och krämpor och lidanden. Mycket oftare än vad vi gör. Det är för det verkar också vara så med Guds församling och Guds folk att när vi ber så sker det också oftare. Ju mer vi ber, ju oftare så sker det. Vad är förklaringen till det? Ja, kanske är det helt enkelt att om jag umgås med min far så hör jag oftare hans ord och kan också be utifrån vad han säger. Det kanske är så enkelt. Att vi hör hans röst i vårt eget bröst. Och att vi därför kan be utifrån vad han faktiskt säger och vill. Men hur ska man be för sjuka då, mina vänner? Jag tror att det finns några principer som är viktiga. Egentligen i all tjänst som kristen. Som du och jag måste hålla högt. Och jag vill ta dem nu, 4 stycken punkter. Sen ska jag komma in på lite olika helanden också. Den första punkten är, vi värdesätter korset. Därför att precis som jag var inne på alldeles nyss, vem av oss känner oss så stora och starka i vår tro och förtröstan på Gud så vi tvekar aldrig om att liksom uttala helandets ord över en människa som är sjuk. Alla vi brottas med, är jag kvalificerad? Vem är jag till att lägga handen på? Och en del av oss funderar på många av de här sakerna och kanske tycker att jag kan inte ens tänka mig lägga handen på någon. Därför att vi känner att jag är en syndfull människa. Jag har inte svaren på frågorna. Jag tycker inte att jag har någonting att förmedla. Men min vän, om korset gäller dig och mig. Om Jesus har betalat allt på korset. Så har han även kvalificerat oss för den här tjänsten. Han har kvalificerat dig och mig till att lägga handen på och be för den som är sjuk. Eller be för din granne, även om du inte kan lägga handen på honom för det är för långt till grannen. Alltså, jag är kvalificerad därför att korset är sant. Är du med mig? Och det här går inte att betona nog mycket därför att jag tror att vi räknar ofta korset. Det handlar om min förlåtelse. Ja, jag vet att jag är förlåten. Men korset handlar om hela vår tjänst, hela vårt liv. Det handlar om allt det du och jag gör. Allt det vi gör i Guds rike. Det du gör som människa utgår ifrån korset. Att korset gäller dig och mig. Det är sant. Det finns en kraft och ett liv i det som inte går att få någon annanstans. Om vi skulle gå på våra egna kvalifikationer, då faller allt. Men eftersom korset kvalificerar oss för allt i Guds rike så är du kvalificerad. Jag är kvalificerad. Även om vi tycker att vi har en dålig dag just nu eller någonting annat. Du är kvalificerad därför att korset är det där. Och det här måste vi hålla högt alltid. Det är i korsets kraft vi lever, går och är. Den andra värderingen, det är att vi värdesätter Bibeln, Guds ord. Ibland tenderar vi till, jag tror att vi alla har varit där, jag har varit där också. Vi tenderar till när vi är på något helande möte eller vi ser att det händer under och tecken någonstans. Då frågar vi oss, fungerar det? Och så tycker vi, ja det fungerar, vad bra det är. Men det är ju inte första frågan som jag som kristen bör ställa mig. Utan det är ju, är det bibliskt? Kan vi se den här principen? Kan vi se det här i Bibelns ord? Kan vi ana och förstå att det här är inbyggt i Guds ord? Det här vill Gud lära oss. Då är det det som vi ska följa. Ibland möter vi tendenser som vi tänker, wow vad häftigt, här händer det mycket. Och det är mycket kraft. Men vi märker och ser att det finns massor med saker som inte är bibliska. Och då måste vi åtminstone våga fråga oss, är det här bibliskt? Då måste vi våga titta på, är det här gott i grunden? Eller vad är det för någonting? Det betyder inte att vi alltid kan gå till Bibeln och så kan vi slå upp. Ja, det står ingenstans i Bibeln att man skrattade under andens påverkan. Så tyvärr, det är fel. Du har säkert kanske också varit med om att känna massa känslor när Gud rör vid dig. Ibland gråter vi, ibland skrattar vi, ibland börjar vi skaka till och med. Och vi kan inte styra det riktigt. Vi kanske kan slå av det eller sluta skratta, men om vi slappnar av så är det där igen. Det är för att Guds ande rör vid en människa och människan reagerar på det. Kan det hända? Kan det vara så? Ja, när Guds ande är och färde så är det mycket som händer i en människa. Men det är olika för varje människa. Är det bibliskt eller inte? Det kan vara en väldigt svår gränsdragning. Jag vet inte om ni har hört talas om Smith Wigglesworth. Jag har nämnt honom förr i predikan här och jag tror en del av er känner till honom. En engelsman på början på 1900-talet främst. Död sedan länge. En riktig trons apostel. En fantastisk människa. Men ett unikum. Väldigt speciell. Så läser du böcker om honom så kommer du märka det. Enormt speciell. Han bad ibland för människor och vissa tillfällen så slog han dem rätt i magen med full kraft. Därför att Gud sa åt honom, tyckte han i alla fall, att om jag gör så här så kommer den här människan att bli helad. Om jag minns rätt i boken som jag läste om honom så vid ett tillfälle gör han det med en cancersjuk patient. Patienten faller ihop och dör där på golvet. Och folk blir helt tokiga, vi kommer att stämma dig, du har dödat honom, vad har du gjort? Du är galen. Han säger bara lugn, säger han bara. Så går han till nästa person och ber. Efter en stund så börjar den personen kvickna till, reser sig upp och är fullständigt helad. Men då är ju frågan, skulle vi börja med det kanske i Elim? Det finns några här som jag skulle kunna tänka mig klappa till rejält. Nej, jag skojar bara. Förlåt. Nej, men förstår ni vad jag menar? Är det tekniker vi ska efterapa? Är det det vi ska göra? Nej. Det är inte tekniker vi är ute efter, det är inte manifestationer vi är ute efter. Utan när du och jag söker oss nära Gud och hans hjärta, då vill vi uppfatta hans pulsslag. Då vill vi höra vad det här han säger. Och om det nu var så för Smith Wigglesworth att han råkade höra anden säga, om nu anden sa det, att han skulle slå, därför att undret skulle ske på det viset, då är det upp till honom och den helige ande. Men det är ju ingen princip vi ser i Bibelns ord. Det är inget vi anar där. Däremot ser vi väldigt tydligt hur var Jesus mot människor när han rörde vid dem, när han bad för dem, när han tilltalade dem. Massor med respekt och värdighet. Jesus hedrade alltid varje individ. Lägg märke till det. Fanns det någonting som kunde misstolkas när liksom han hade lämnat dem eller så, då bekräftade han alltid dem. Han gav dem en trygg uppfattning och känsla av att han hade sett dem, att Gud älskade dem, att de var välkomna tillbaka. Så möter vi människor när vi ber för dem. Vi värdesätter individen. och vi sätter Bibeln högt. Det vi ser av Jesus, det han gör. Och vi värdesätter den helige andes ledning. Och jag tror att det är en jätteviktig del. Alltså vi vill lyssna in. I den essenska trosbekännelsen så kallas anden för Herren och livgivaren. Jag tycker det är fascinerande. Han är verkligen livgivaren. Vad gör du och jag i detta med helande? Jo, vi lyssnar in och vi ber. Gud kommer med liv och helar. Vi lyssnar in och ber och Gud kommer med livet, med sin andes liv. Och rör vi en människa, helar den, upprättar den, uppmuntrar den och vad han nu väljer att göra. Och som jag sa alldeles nyss, den fjärde var egentligen att vi värdesätter varje människas värdighet. Det är ju inte så, ibland har det uppfattats så tror jag. Jag tror en del av oss har varit med om sådana händelser där man i princip har känt sig som en försöksmus istället för ett får på bete i Herrens hage. Och så ska det inte vara i Guds rike. Det får inte vara så att vi experimenterar med olika saker och tekniker och metoder och att människor blir utsatta nästan ibland. Eller ibland vet vi att det har hänt för andliga övergrepp. Därför att man har betett sig illa. Inte respektfullt, inte kärleksfullt, inte värderat den här personens värde inför Gud. Gud har ju gett sitt liv för den här människan. Jag måste i respekt möta honom och henne. Också när jag ber om helande eller någonting annat i en människas liv. Och det måste vi värdesätta högt, du och jag. Och som församling tror jag det är jätteviktigt. Därför ber vi alltid med respekt. Därför försöker vi göra det Jesus sa. Älska varandra på samma sätt som han har älskat oss. Det är grunden. Det är grunden för både helande, det är grunden för andra saker som vi gör i Guds rike. Okej, det var grundprinciperna. I gamla testamentet så uppenbarar sig Gud som Herren, din läkare, för Israels folk. För Mose och för folket. Och han ger en del villkor där, att om ni håller er till mig och mitt ord och så vidare i mitt förbund, så ska jag liksom se till att ni slipper sjukdom, lidande och död. Ja, inte död kanske, för dog gjorde de. Men Gud är Herren, vår läkare. Och när vi kommer till Nya Testamentet så kommer Jesus, som jag sa för en stund sedan, med Guds rike som bryter in. Och han kommer för att både hela och frälsa. Och det här är intressant. Därför att i grekiska grundtexten, när man skriver jag räddar eller frälser, så är det samma innebörd och betydelse på grekiskan när man skriver jag helar. Så att frälsa eller rädda och att hela på grekiska är samma verb. Det är spännande. Och då tänker jag, när Jesus är vår frälsare så är han den som helar oss på alla områden i våra liv. Han är den som kommer med kraft och med liv på livets alla områden. Han inte bara räddar oss som om det var vår själ enbart som skulle behöva bli räddad. Gud räddar hela oss. Han kommer med sin kraft, sitt liv, sitt evangelium och räddar och helar oss människor. Fyra typer av helanden kan man ju se ganska tydligt i våra egna liv, tror jag. Om vi börjar undersöka med varandra. Också i Bibelns ord. Och det första, det är ju det fysiska helandet. Där vi kan få be i namnet Jesus. Och han griper in. Med livgivaren, den helige andes kraft. Och kan resa en människa upp ur den sjukdom, ur den nöd, ur det lidande som hon är med om. Vi vet att sjukdom och död inte är något som Gud har skapat. Utan som kom in i den här världen genom synden och genom djävulens försorg. Och bara för att jag säger det nu betyder ju inte det, ja, är jag då sjuk? ja då är jag antastad av den onde själv. Då bor han i mig. Det är inte det vi säger. Utan det vi säger är att den här världen är förpestad och nedsmittad av sjukdom, lidande och död. Och det var inte någonting Gud tänkte från början. Utan det kom till, det blev en del av den här verkligheten. Därför att människan syndade, därför att vi valde att lyssna till ormen istället för Gud. Men Herren vill förbarma sig över oss. Och han vill hela oss och han gör det än idag. Vad händer, mina vänner, när vi börjar be allt mer utifrån det? Utifrån en längtan att se mer av Guds helande och kraft i våra liv. Jag tror att vi får se mer också. Jag tror att det handlar om att både lära sig vem Gud är, lita på vem han är, ta emot av hans ande vad han säger och vad han ger och gå på det vi hör. Och ju mer vi gör det, ju mer kommer vi att få se. Vi kommer aldrig kunna säga, yes! Nu har vi helandet som i en hand. Nu vet vi exakt hur det funkar. Kommer ni till Elim blir man alltid helad. Så går det inte att komma. Det går aldrig att komma till en sån punkt. Gud skapar aldrig någonting, en tjänst eller någonting av händelser i hans rike som gör oss oberoende av honom. Tvärtom. Vi blir mer beroende av att Gud ska lyssna och höra vår bön. Vi blir mer beroende av hans ande. Mer beroende av att få förmedla hans kärlek, barmhärtighet och medlidande. Mer beroende av hans nåd, inte mindre. För då är vi fel ute. Det andra sättet vi kan ju alla, tror jag, känna igen oss i, mer eller mindre. Det är att Gud också vill hela och röra vid oss känslomässigt. Vid våra trasigheter i våra liv. Han använder ju ett fint uttryck, Karl-Erik Salberg i Stockholm i Sankta Klara kyrka. Han är väl inte där nu, jag tror han är i Afrika. Men han använder ordet tilltufsad. Och vi är alla tilltufsade på olika sätt i våra liv, genom livet. Och vi har varit med om saker som stör oss och som gör att vi behöver någon form av inre helande från Gud. Och om vi är riktigt ärliga med varandra, vänner, så är det tragiskt hur det är i vår tid. Det är alldeles för mycket av utmattningsdepressioner. Det är alldeles för mycket av utbrändhet. Det är alldeles för mycket av ungdomar som mår så dåligt som de vet inte vad de ska göra av sitt liv. Det är alldeles för mycket av inre psykiskt illamående. Och jag säger inte, för det är nog farligt att säga, att bara vi ber så löser sig allting. Men det jag säger och det jag tror är, tänk om vi kunde lita på att Gud vill oss bara väl. Tänk om vi kunde praktisera oftare att verkligen be för den som mår dåligt. Och be i namnet Jesus. Och söka oss nära honom. Och visa barmhärtighet, medkänsla och kärlek på allt sätt vi kan. Och våga tro att han hör den bönen. Jag tror att vi skulle få se väldigt många fler bli helade känslomässigt också. Och sen ska vi tacka Gud för att be allt vi kan för våra kuratorer, för våra psykologer, för alla som är med och hjälper till i det helandet. För jag tror att vi ofta ser helandet komma med bön till vår Herre och Gud tillsammans med också professionell hjälp som ofta blir med i den här processen och det leder till ett helande. Men jag är också övertygad om att ibland så sker helandet rakt av. En människa får en tydlig upplevelse av Guds kärlek, att hon är bekräftad, sedd, älskad för den hon är. Och så tar bara Gud bort en depression. Tänk att få se det oftare. Det är väl något att be om, eller hur, vänner? Att vi får se Guds kraft på det sättet i våra liv och i församlingslivet. Att vi får betjäna människor som mår riktigt dåligt. Att få börja uppleva i Jesu närvaro hur en depression börjar släppa sitt grepp. Därför att man inser att Jesus är större. Att han har makten. Att han älskar. Att han finns där. Låt oss be om att få se det ännu mer, mina vänner. Men det är också någonting på det här området som gör att vi ibland sminkar verkligheten lite för mycket. Det är som om vi går omkring med en bild av Gud att han inte tål att du och jag mår riktigt dåligt. All sanning, än hur oandlig och ful den är en första kontaktyta med Gud om vi håller fram den som den är. Hörde ni vad jag sa nu? All sanning, än hur mörk, ful, syndig, fruktansvärd, hemsk, eländig den än är ett första steg mot att Gud ska få en ingång i våra liv. När vi sminkar verkligheten så begår vi en synd, mina vänner. Och jag upplever att vi alldeles för ofta i svensk kristenhet, vi pratar om och säger, men jag ber till Gud, och vi liksom sminkar upp hur det egentligen är. Det är först om vi är riktigt ärliga som Gud får ingången i det. Och då, som precis vi hörde bibelordet i början av Ulrika, sanningen ska göra oss fria. När sonen gör er fria, då är ni verkligen fria. Men ska jag bli fri måste jag belysa verkligheten som den ser ut. Och då måste jag kunna säga det till Gud. Det här är skit i mitt liv. Det här ser mörkt ut. Jag har ingen lösning. Jag vet inte, Gud, vad som har hänt. Är det den onde själv som har slagit klorna i mig? Jag vet inte, men det känns eländigt. Då kan Gud komma in med sin ande. Och så kan han börja göra någonting fantastiskt nytt. Så ibland tänker jag, det är farligt det där. Om vi liksom försöker försköna hur vi egentligen mår. Det betyder ju inte att vi i alla lägen, här i den här samlingen, ska alla veta hur du och jag mår. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att vara ärliga inför Gud och kanske inför någon annan som kan behöva höra det och stötta mig. Så att Guds ande får komma in med sitt verk och påbörja ett helande. För det är också sant att all lögn skiljer oss från Gud. Än hur andligt vi lyckas sminka det. Och det har vi varit med om alldeles för ofta, eller hur? Än hur andligt vi låter det höras. Om det inte är sant så är det inte sant, och då är det lögn. Och då har den onde sannoliken fått en ingång att binda oss i det. Och det här tror jag är viktigt. Och Gud måste få tala in i ditt och mitt liv och i vår församling och hjälpa oss att bygga upp en sån tjänst till varandra där vi faktiskt kan hjälpa varandra att osminkat ta tag i sanningen och säga, Herre, här måste du komma in, här måste du bryta band, här måste du göra det som bara du kan. Vi kan inte göra någonting här mer än att komma med dig, till dig som det är. Och då kommer jag in på det som också är det svåraste kanske, och där ni säkert kan höra både det ena och det andra i det jag säger. Men jag ska försöka hålla en balans. Och det är när vi talar om helande från andligt betryck. Vi vet, och det är inte främst jag som talar utifrån egna erfarenheter nu. Jag har inte sett det här så mycket egentligen i min tjänst. Jag borde kunna säga att jag fått se mer, men jag har inte det. Men det finns andligt betryck. Det finns demoniskt betryck. Ibland har människor varit utsatta för traumatiska, fruktansvärda upplevelser genom livet. Som man inte själv har kunnat styra över. Man blev utsatt för saker och ting. Ibland kan den onde få liksom en ingång på sådana områden. Och binda människor i sår. Binda människor i hemska upplevelser. Och det där kan ta sig uttryck i både destruktiva beteenden och andra beroenden. Det behöver inte alltid vara så att bara för att någon är beroende eller för att någon är liksom mår dåligt, ja, då handlar det om andligt betryck. Det är inte det som vi säger här. Men det vi säger är, den onde vet hur han ska komma åt dig och mig. Och det är inte så att han är smartare än Gud. Det är inte heller det vi säger. Men det står om djävulens lömska angrepp i Bibeln. Och Paulus, han varnar oss och säger, ge inte djävulen något tillfälle. Och det kan vi säkert resonera om massa om. Vad betyder det exakt? Men om vi människor öppnar oss för destruktiva beteenden, för beroenden och annat, så kan den onde få en hållhake på våra liv. Det betyder inte att man är besatt. För besättelse ser vi nog inte så jätteofta. Det finns. Men det är nog oftare så att det handlar om betryck. Där den onde har liksom en liten hållhake in i någons liv, in i våra liv. Och försöker liksom hela tiden fälla oss på ett visst område. Någonstans där vi är svaga. Någonstans där vi har varit utsatta för någonting. Och då kan det behövas en befrielse. Då kan det behövas att någon bryter det oket, bryter det bandet i Jesu Kristi namn. Det kan behövas att få tala ut om det. Att få sätta upp den där sanningen, den otäcka sanningen på bordet. Så att både skam och skuld och annat får bli belyst fullt ut för vad det är. Och så får man näpsa det i Jesu Kristi namn. Och antingen far vi nu i det ena diket, som vi ofta gör. Vi åker mellan dikerna. Det är konstigt att våra bilar ser så fina ut som de gör. Vi åker mellan dikerna hela tiden. Antingen far vi det ena diket som säger, nej, oh, det här är hemskt. Det här vill jag inte höra mer om. Nej, det här kan vi inte. Det är så mycket övergrepp som har begåtts på det här området med ondska och demonbesättelser. Och ett tag där på 80-talet trodde man att allting som rörde sig som inte gick att förklara, det var demoner. Nej, det där vill inte ha med att göra. Eller så hamnar vi i det andra diket. Och så säger vi, ja, alltså det, vi måste akta oss. Ni vet att den onde, han är ute efter oss hela tiden. När du sover, akta dig. Oj, 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 tur att du liksom, hoppas du är beskyddad. Alltså man överbetonar det här. Och jag tror att båda dikerna är lika illa. Jag tror att vi måste be Gud om hjälp, vishet, att gå på vägen. Att förstå att det finns andligt betryck. Att djävulen är lömsk. Att han vill slakta och förgöra. Det är vad han är ute efter. Men vi ska ju inte gå omkring och tro att så fort det är någon liten grej så är det en demon han har sänt mot oss. Nej, så är det inte. Och jag ska ärligt säga, det här området är ganska grönt för mig. Jag har varit pastor i över 20 år. Men jag är inte kvalificerad, tycker jag, för den här tjänsten. Och med det menar jag, såklart att jag är kvalificerad i Jesu namn. Precis som du är. Att be för en människa, att be i Jesu namn. Och att det onda, eller det som har en hållhake eller ett band på människan, ska få lämna. Amen. Det är klart att jag kan be det. Och du också. Men jag tror att vi behöver mer vishet och växa på det här området. Och få hjälp att se, hur kan vi betjäna varandra och den som upplever eller kanske får syn på och förstår, det här är ett andligt betryck i mitt liv. Här är det någonting som jag inte styr över, som har fått en hållhake på mig och som förstör i mitt liv. Och där behövs befrielse. Till sist, det största andliga helandet, min vän, det är ju när en människa tar emot Jesus Kristus. Och vi måste se det. Vad var det jag sa nyss om det grekiska ordet? Det betyder både jag räddar och jag helar. När vi blir räddade i Jesu namn så blir vi helade som människor. Och det förundrande är ju att det är så många som upplever sig bli fullt upprättade som människor när man faktiskt blir en kristen. När Jesus flyttar in med sin ande så blir människan upprättad och helad. Så blir även om det är såren i oss ofta helade. Åtminstone börjar en process till helande. Som inte slutar annat än med att Jesus en dag helt och fullt helar oss, om inte annat i evigheten. Och låt oss sluta nu här strax. Jag ska strax dela några tilltal med er. Jag vill bara säga att när vi ber för varandra, jag tror att vi ska bli frimodigare här. Jag tror att vi ska oftare våga säga, får jag be för det? Får jag be för det nu? Inte liksom, jag ber för det när jag kommer hem. Det kan vi också göra. Men jag tror vi ska bli frimodigare. För några år sedan hade vi en devis här i Elim. Jag hoppas vi har kvar den. Att varje mötesplats är en böneplats. Jag tycker om den. Den är sann. Därför att om du pratar med mig just nu och du säger på torget här ute, jag har så förtvivlat ont där och där. Vad är det som hindrar att jag säger, får jag be för dig? Eller att du ber för mig om jag säger, det här är jag väldigt orolig över. Jag vet inte hur det ska gå. Och du säger, ja, men jag ber för dig. Tänk om vi gjorde det där och då, oftare. Guds rike får komma där och då, på en gång, som han vill. Jag tror att vi behöver växa i det också. Och när vi ber för den som är sjuk, se till att alltid, alltid, alltid hålla kärleken och medlidandet högt. Alltid möta en människa med en känsla av att hon kan gå därifrån och vara mer upplyft än när hon kom dit till förbönen, oavsett om hon blev helad eller inte. Det är jätteviktigt. Och ibland är det svårt. Vi vet hur man kan ha förväntan själv. Nu ska jag få... Och så får man förbön, så går man därifrån och känner att det händer inte så mycket. Då kan det vara tungt. Men det är viktigt att vi har det förhållningssättet. Att vi alltid möter varandra med respekt och kärlek. Och det kan ju vara så att när jag säger till dig ute på kyrktorget, får jag be för dig nu? Ja, inte här. Kan vi ta det där inne? Då har man respekt för det. Så flyttar man på sig. Så tar man det i ett annat rum. Vi ber tillsammans, så ska jag dela några ord som vi fick före gudstjänsten strax. Tack Jesus för att du är här. Tack för värmen som känns här inne just nu. Vi blir lite dåsiga, Herre. Men tack för att din värme gör oss inte dåsiga. Din andes värme, den upplivar. Den ger liv. Tack för Herren, livgivaren, den helige ande. Jag ber att du ska vara här just nu. Du är här. Vi tackar dig för att du är här. Vi ber att du ska vara med i avslutningen av gudstjänsten, den här sista delen. I förbön, i betjäning, också i lovsång och bön. Kom helige ande just nu.